Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara. Det är dags för NHL-podden igen. Det är avsnitt nummer 82 den här gången och jag hälsar varmt välkommen till Per Bjurman som snart ska börja blogga här i natt, så att vi får rappa på lite. Hur är läget?
Jo, tack. Det är fint. Det är ovanligt sent för att blogg. Klockan är 27 här och du hemma hos dig är den ju då 21.
Ja, snart ska ju matcherna börja här, så att det är egentligen inte, det är ju högst olämpligt egentligen. Jag får ursäkta lite att det dröjde så länge ikväll. Men det var så det blev helt enkelt.
Ja, du har så mycket annat att stå i.
Ja. Men nu kör vi.
Du får, skandalöst nog så är det inte huvudsaken för den här podcasten du får betalt.
Nej, det är skandalöst.
Ja. Det borde vara din enda uppgift, tycker jag.
Jag skulle mycket gärna ha de arbetstiderna. Onsdagar klockan 16-17 eller sånt där.
Ja, och i övrigt ägnar det åt research.
Ja, exakt. Precis. Hänga lite på Twitter och kolla lite matcher liksom. Ta några resor då och då. Tjänsteresor liksom. Kolla läget. Precis. Hälsa på i New York. Så. Ja. Skulle jag igen. Men tyvärr. Funkar inte riktigt så. Men.
Jaha. Vad är det här för vecka då?
Ja. Vad är det här
vad
för
har
vecka?
Det hänt?
Vad har hänt? Ja, vi har lite grejer vi har skrivit upp här som vi vill snacka om och som vi kommer komma in på. En sak som vi passade upp förra veckan som vi ska avsluta den här podden med. Det är ju tv-kommentatorer.
Ja,
amerikanska sådana, kanadensiska, vad vi har för lite favoriter. Och, ja, vi har nog lite tugg där faktiskt.
Ja.
Får se hur mycket lyssnarna känner igen där. Jag har en liten tanke om att klippa in lite röster där också. Lite kända namn. Ja.
Ja.
Men John Klingberg har ju haft en supervecka.
Ja, så. Han hade i alla fall fram till gårdagens match, då var det för en gång skulle inga poäng. Men mannen gör ju bra succé.
Jag tycker vi börjar där nu när jag ändå kom in på det.
Ja, the legend of John Klingberg just continues, som de sa redan förra året i Dallas.
Ja, precis. Och när jag läser lite Mike Haka och lokaljournalisterna där, och då liksom internt där bland fansen och så här, så börjar det snackas att John Klingberg, det är en Norris-kandidat.
Ja, skulle de nominera, eller snarare skulle vi nominera Norris Trophy-kandidaterna nu, så skulle han ju vara en av de tre.
Ja, så är det.
Nu är det en lång säsong, vilket han påpekar hela tiden. Men mannen alltså inte bara leder ju backarnas poängliga för Erik Karlsson. Han var åtminstone uppe på delad fjärde plats i hela poängligan för några dygn sedan.
Ja, exakt.
Och
han har fortfarande över en poäng per match i snitt.
Ja, han är ju... Vi har ju pratat mycket om Dallas eftersom det har blivit ett favoritlag. Årets Tampa och allt vad vi har sagt. Och jag var och tittade på dem en helg där. Och
ja, det var
Klingberg är ju en väldigt viktig del av deras succé. Han är ju en och fantastiskt rolig att titta på.
Ja.
Det är en underbart fantastisk skridskoåkare.
Ja.
Det är som konst när han åker skridskor. Och han har ett fantastiskt självförtroende och är järv och vågar ta initiativ, hålla i pucken och åka med den. Gör ja. Saker. Plays.
Han gör making plays, som de säger där borta.
Ja.
Och som Lindy Ruff sa efter den där lördagsmatchen där han gjorde flera poäng och avgjorde.
Ja, precis. På övertid.
Precis. Då sa ju till och med, då var ju Lindy Ruff lyrisk själv och sa att han använde ord som Gud har benådat om John Klingbergs liksom spelsinne och skridskoåkning som ja, och att han nu liksom att han är på riktigt med liksom understruket, för att han hade ju en fin rookie-säsong och skulle bli en sophomore slump, nu kom ordet redan efter 5 minuter i podden ungefär, eller liksom vad skulle han ta vägen. Då skrev ju det här kontraktet med han direkt, han hade bara 65 matcher i NHL och så får han här 4,25 miljoner per säsongkontraktet till 7 år.
Ja.
Men så har han definitivt tagit ytterligare kliv den här säsongen. Och Lindruff sa ju det verkligen, att den här snubben är på riktigt, han är så här bra. Det finns till och med potential att han kan bli ännu bättre.
Ja, det gör det. Han är ju bara 23 år.
Ja.
Som jag skrev i bloggen här, då, bortsett från min mamma så finns det ingen jag pratar med i telefon med just nu än John Kringberg. Han gör ju något nästan hela tiden, så jag måste ringa upp. Och det är svårt att variera frågorna på den här. Och han säger själv att han vet inte riktigt hur han ska, vad han ska säga om att han gör så mycket poäng. Men han säger, det är hans spelstil och han har alltid spelat på det sättet och han tänker inte förändra det. Men han är samtidigt, säger han, att han är mycket medveten om att det finns saker i spelet han kan förbättra och jobba på. Defensiven då framförallt.
Ja, precis. Det är ju det som är frågetecknet då i Norris-racet, att han är ju fortfarande, det finns frågetecken kring hans defensiv och att han snittar 14 sekunder per match i boxplay.
Ja, det är ju, han påminner ju därvid lite om tvåan i backarnas poängliga, landsmannen Erik Karlsson.
Mm.
De är ju inte fullt så klena defensivt som ryktet till gällande. Erik har ju faktiskt ändå vunnit två Norris Trophy.
Precis, det har ju visats senaste åren att man definitivt kan vinna Norris Trophy utan att vara en tvåvägsback i den bemärkelsen.
Ja.
Sen är det ju liksom... Sen tycker jag att det är lite förlegat också det här med att man måste vara en stor Chris Pronger för att vara en bra back. Alltså,
absolut.
Att man måste bemästra det fysiska spelet. Det är ju inte så viktigt längre. Alltså, har man liksom smidigheten och rappheten på skridskorna så kan man kompensera väldigt mycket i försvarsspelet också.
Ja.
Och är man positionssäker och hela den grejen. Spelsinne är defensivt spelsinne, så att säga.
Precis. Ja, det är i alla fall, jag tror, han är ju i högsta grad inblandad i det, så sent som förra veckan pratade vi om det här överrumplande, fantasifulla, oförutsägbara passningsspelet Dallas har ofta när de går till anfall.
Ja.
Och han är i högsta grad inblandad i det också.
Ja.
Tills han plötsligt ser att han har ett läge och verkligen håller i pucken, drar någon och skjuter i exakt rätt läge.
Jo, han har gjort några riktiga klassmål när han har tagit egna initiativ och bara åkt fram. Och han är ju framförallt ett väldigt bra handledsskott. Liksom. Men för det vill jag vända lite på, för det är vissa, ska man vara lite djävulens advokat här, så kan man ju säga att han har ju hyfsade lagkamrater han lirar med. Liksom. Och på de flesta poängen så är det ju en klar majoritet har ju Seggen eller Ben med assist, så att säga. Eller att han är med på deras mål på något sätt. Men man får ju vända på det också. Alltså Klingberg har ju, det är ju som du säger, han har ju stor del i deras framgång också.
Att ja, det är ofta han som skjuter och de som styr in.
Ja.
Ja. Ja, jag tycker också det är roligt så tydligt att han ser ut att ha så fruktansvärt roligt när han spelar hockey. Det ser ut att vara hockey med lust.
Ja.
Och det där tycker de är konstigt när man säger, de vet inte vad de ska svara på det. Det är klart det är kul med hockey liksom. Men han ser, det ser ut som att det är väldigt lustfyllt. Och det tycker jag är kul.
Ja, det håller jag med. Och han är ju, även om kanske, han är ju ödmjuk och en typisk hockeyspelare i dagens NHL-bemärkelse. Liksom. Han kommer ju inte med några super, liksom, citat alla gånger, men han är ändå underhållande att intervjua. Jag fick ju träffa han lite när jag var i New York med dig i februari.
Ja, just alltså,
det är ju en ruskigt skön person som liksom är, han ställer ju alltid upp och han svarar på allting och han svarar ju utförligt också. Han tar ju sig verkligen tid. Det är ju en riktigt,
ja, det är ett schysst ung man som sagt,
gubbe jag pratar mycket från Göteborg. Med honom. Ja. Inga konstigheter.
Nej.
Och där vill jag säga, det är en sak jag vill tillägga där också. Jag sa ju det, Mastia kontrakt är 4,25 miljoner till 2022. Alltså det har ju potential att bli en jättestil. Tvärtom, det kan ju bli ett jättebra kontrakt.
Ja, det var en liten chansning kändes det som när de skrev det, eller när de erbjöd det, som sagt, eftersom han bara hade spelat 65 matcher.
Ja.
Men ja, det ser ju allt bättre ut, det kontraktet.
Ja, precis.
Jim Neal vet vad han gör.
Jim Neal har ju, han kan ju inte hyllas nog nästan, får man säga. Han har ju märkt, det är ju han som har byggt upp det här moderna Dallas vi ser nu. Alltså.
Ja. Men nu, om vi nu är inne på just underhållande spelare, så kommer jag osökt, eller inte så osökt, vi har ju skrivit upp att vi ska prata om honom.
Ja.
Kommer jag in på Mats Zuccarello i New York Rangers, som ju spelar sitt livshockey just nu. Ja. Och har stor del i att New York Rangers imorgon åker in i Amalie Arena med 9 raka segrar i ryggen.
Usch, ja precis. De ska åka in till Tampa.
Till Måltorkans Tampa och spela där.
Ja, och jag har ju på plats har jag hemska minnen från Zuccarello i Amalie Arena. Och då hette den tyvärr Tampa Bay Times Forum. Det var så pass länge sedan, det var 2 år sedan.
Ja.
Och Zuccarello blev first star of the game. De vann med, det var den där matchen när jag satt och skrek Lundqvist, Lund.
Ja.
Ja. Och fick karma. Karma slog tillbaks. Plus, det värsta av allt, det var att det satt massa norrmän intill. Som satt och var helt galna, du vet. Jag var ju helt förstörd när Rangers gjorde mål och Zuccarello var inblandad i allting. Och de satt, åh vad koslig, morsan om Zuckan. Han levererar som en hel gutt, alltså kämpegutt från Norge. Det är så koslig.
Då var du inte glad.
Nej, då var jag inte glad alltså.
Han har ju haft perioder under sina tidigare säsonger när han har varit bra och när man har sett vad han har för bollkonst i sig. Men just nu, så här bra som han är nu och har varit kontinuerligt i några veckor, så här bra har han aldrig varit förut.
Nej.
Och han är lätt den roligaste att titta på. Liksom, han slår ju, framförallt passningarna är ju ibland som man drar efter andan. Det svartnar för ögonen.
Ja, du satt ju på pressläktaren med Madison Square Garden här och natten mot Toronto. Då hade han ju två... Visst var det mot Toronto?
Ja, den två hade... drömmackor och sen avgjorde han chansen.
Ja, exakt. Så, och det var ju rätt signifikant.
Att han aldrig var så bra. Och det har ju med självförtroende att göra. Han har ju den här hockeyn i sig. Liksom. Han har ju den här... Alltså livet, den här tekniken och den här blicken och förmågan att göra helt oväntade saker. Det har alltid funnits det, men han har inte riktigt vågat spela ut hela sitt register på det här sättet. Det var som Lundqvist sa efter någon match. Du vet i början när han kom hit, om han gjorde en sån där grej och det inte funkar, vart han bänkade direkt.
Ja, precis. Han har en ganska intressant karriär liksom. Han kom ju inte in i NHL liksom som tonåring, purung liksom, utan han hade ju först gjort några år i Norge väl som senior innan Modo plockade över honom och han vann poängligan där, för där såg man i Modo såg man verkligen att han är alldeles för bra för att spela i Europa, han måste till NHL. Men han hade en lång väg innan han verkligen fick förtroende, så att det var ju som säger det, varenda misstag så blev han bänkad igen i princip. Han hade väldigt svårt att få tränarnas förtroende.
Ja, försvann ju faktiskt väg till KHL ett tag och kom tillbaka sen mitt i en säsong.
Ja.
Och då när han försvann till KHL trodde man ju tyvärr att NHL-äventyret var över. Liksom.
Ja,
men tvärtom så fick han en rejäl nystart sen.
Ja.
Och det är ju just det att han har varit så liten som folk har inte vågat tro på honom. Han är ju extremt liten.
Ja. Ja, det kan...
Lundqvist sa det också. Första gången han såg honom var i Vancouver i 2010. Och det var lika för mig faktiskt. Jag såg honom då och var... Man såg bara världens minsta norrman med världens längsta klubba som åkte omkring. Man såg att han hade teknik och han var snabbt en favorit hos mig, Zuccarello Asen som han
hette. Ja, precis.
Så kom han hit och han är ju publikfavorit. Du vet hur det brukar vara. Varför buar de mot Zuccarello? Den mailfrågan får jag flera gånger i veckan.
Ja.
Från folk som borde veta bättre.
Det tycker man.
De buar ju inte, de skriker suuuuk. Men svenskar som kommer dit och ser sina första, men de frågar ju, varför buar de?
Ja, precis. Du ser. Men det där är sjukt, för det där sitter ju verkligen inpräntat även i bortamatcherna. Liksom, även om man spelar i Minnesota så har man ju suuuuk.
Ja. Liksom. Men det är många spelare som, när de har ett U i namnet så blir det ju så. Och det är lika
musik.
Bruce Springsteen-fansen, Bruce är ju Bruce.
Ja, just det, det är sant.
Bruce.
Du är en av dem kanske.
Förlåt?
Är du en av dem kanske?
Jaha, det har nog hänt någon att jag har brusat
lite. Ja, just det.
Men extremt roligt är det i alla fall.
Ja, och då vill jag ändå komma ihåg att Rangers hade ju kunnat slarva bort den så sent som det här kalenderåret 2015, för att inför trade deadline där, när det var mycket snack om att hur ska Rangers lösa sin cap-problematik.
Ja.
Då kom det ju, bombades ut i rubriker bland annat Larry Brooks och tunga skribenter att Rangers de facto shoppade Zuccarello för att man låg långt ifrån varandra i liksom förhandlingarna.
Ja, precis.
Och då vek ju sig Zuccarello lite för att han ville ju verkligen inte lämna Rangers. Han trivs ju så otroligt bra i organisationen och på Manhattan och med lagkamraten liksom.
Ja.
Och där apropå när jag ändå är inne på liksom smarta kontrakt, så att han sitter och tjänar 4,5 miljoner till 2019 som det blev då, när de till slut kom överens om ett kontrakt. Det är ju måste ju vara Rangers bästa kontrakt.
Ja, ett av dem, definitivt. Av dem,
ja. Skulle du säga att han är Rangers bästa forward också?
Just nu är han ju det. Jag vet inte om jag skulle säga det rent allmänt, men den här grundseriestarten så är han, ja. Han har ju varit viktigare att producera mer än Rick Nash till exempel.
Ja, som tjänar nästan dubbelt så mycket eller på sig. Men som,
ja. Och som sagt, nio raka, det snackar man inte bort. Och det är fortfarande konstigt mysterium att de bara ögonblicksvis har spelat riktigt bra hockey, men ändå har nio raka. Tror du Tampa klipper av den här sviten?
Jag vågar ju knappt jinxa det här alltså. Men Tampa tyvärr, alltså, ska jag vara lite pessimistisk nu så får jag erkänna att jag har ju varit väldigt optimistisk om Tampa och trott att de ska göra en Rangers, alltså som jag har varit inne på att förra året så öppnade ju Rangers väldigt svagt också, och sen så gick de och vann Prudential President's Cup och tog vann
hela President's Trophy.
President's Trophy, pinsamt. Ja.
Prudential
Center vann de.
Ja, de flyttade dit.
Ja, exakt. Så att det är det som är min förhoppning med Tampa. Nej, men de vänder ju på steken framåt jul kan man säga. Och ja. Jag har ju förhoppningen att Tampa ska göra det också. Men just nu ser det väldigt långt ut offensivt. Och de har tunga skador också på Palat, Usch, och det är Tyler Johnson och det är Cedric Paquette och allt möjligt. Alltså jag tror faktiskt Rangers, det kan bli 10 rakare.
Ja, i så fall är det väl tangerat klubbrekord tror jag.
Ja. Jag såg att den här 9-sviten har de haft... Senaste gången var 1973, tror jag.
Ja, precis. Så var det. Och det är den lilla gutt.
Ja, det är den där korsliga gutten. Som,
ja, korsliga gutt. Jag har ju en del norska läsare. De är väldigt glada nu.
Ja, det förstår jag. Vi har några norska lyssnare, tror jag också.
Ja,
Det finns stort intresse där. Det är Zuccarello är väl deras Wayne Gretzky nästan, får man säga.
Ja. Ja, vad morsomt att vi har lite norrmän här också.
Som lyssnar på akkurat, en podcast. Ja, akkurat fantastiskt tycker jag. Jag synes det. Ja, jag ska inte fortsätta.
Nej, du ska hålla dig till finlandssvenska.
Ja, just det. Men min norska var bättre än min danska i alla fall, måste jag säga.
Och din finlandssvenska, den använder du ibland. Du pratar ju så, eller hur? Det fick vi veta förra
året. Ja, jag kan ta fram den ibland. Nej, nu börjar jag prata. Nej, jag kan det.
Du börjar prata norska.
Jag har låst på norska. Totalt norsk på norska.
Dalmål då? Hur låter det när du pratar?
Jag pratar dalmål. Lite så här i farligen. Jag har lite koll på den. Eller,
ja, det låter som sim.
Det låter som sim. Ja, precis. Jag är inne i polare.
Ja. Ja. Ja, men du, låt oss gå vidare. Vad har vi ju mer skrivit upp? Det är ju inte så kul. Det finns ju stora artister i Pittsburgh, men de har inte fått ut mycket av sin talang.
Nej, det har de inte gjort. Det går lite upp och ner. Och ibland så visar de glimtar av det där, men... Det är fortfarande många frågetecken.
Och ja, de åkte på en riktigt platt match här mot New Jersey var det väl? De fick tryck med 4-0,
precis. Och då var det ju faktiskt lite intressant ändå. Även om han har tagit tillbaka lite efterhand och liksom, han har skyddats av lagkamrater Crosby och sådär. Men Malkin gick ju faktiskt ut och sa, nu kör jag engelska, we don't play right, we don't play hard, we're mad at each other.
Ja.
Och det är ju inte det dagliga NHL-vokabuläret riktigt.
Nej.
Att man går ut på det viset. Nu hävdar han ju att det var någon slags frustrations... att han blev ju inte felciterad, för det fanns ju klipp på det liksom. Så där, men att det var inte riktigt så han ville att det skulle komma ut. Men det märktes ju att han var ruggigt frustrerad. Inte bara på sig själv, utan på laget och på sina medspelare liksom.
Ja, det får man ju förstå. Det ska ju inte behöva se ut så här när man har det spelarmaterialet.
Nej, exakt.
Jag kommer tillbaka till... Du vet vad jag tycker. Jag tycker de måste ha en annan coach. Han är Johnson. Han är way in over his head.
Ja. Ja, jag håller helt med den här skolrektorn.
Ja, han klarar ju uppenbarligen inte av att motivera dem och förbereda dem på rätt sätt och få dem att spela hockey som de ska.
Nej, jag såg någon läsarkommentar tror jag till någon artikel där jag läste som jag tyckte satt lite fingret på spiken, som jag tycker i alla fall. Att Johnson is trying to make workhorses out of racehorses.
Ja.
Det är liksom, det är ju helt fel spelmodell för den, för det bygge han har att jobba med liksom.
Ja, det är lite... ja, det är dags att byta.
Ja, jag tycker det är dags. Och det är faktiskt, det nämns ju, Darren Drager var ju, har den här veckan varit ute och sagt att Mike Johnson mycket väl kan hänga löst. Om det fortsätter så här någon eller ett par veckor till. Om det inte blir någon tydlig uppryckning. Och att det däremot inte är Rutherfords första prioritet. Det är ju många som är ute på trade-marknaden och kikar av general managers. Men det är, än så länge har det hänt väldigt lite konkreta.
Ja.
Och vi har ju sett coacher ryka hitit. I alla fall i Columbus.
Men det finns väl inga sådana jätte... ja, jag återkommer till din schweiziske vän. Han är inte schweiz, men han är i Schweiz. Gamla Tampa-coachen.
Ja, Guy Boucher.
Ja, han skulle vara ett intressant namn i Pittsburgh.
Ja, det skulle han vara. Det skulle han vara. Mm. Om han skulle köra sin... Han är ju anpassningsbar, men han, bara han inte kör sin extrem defensiva Tampa-variant han rullar med. Men jag har ju många gånger hävdat att det är en kille med enormt många taktiska snille drag. Han har drag i bakfickan, som man säger.
Ja, precis. Ja. Så att, vi får se. Nu var det ju... fortsätter ha otur med skador också. Den är stackars Olli Mäte. Han blir ju inte annat än skadad.
Nej, nej.
Igår sa han höften och det var inte fullt så illa som man först trodde, för han hamnade på sjukhus efteråt. Men 3-4 veckor är han borta i alla fall med pajad höft.
Usch, ja, det snackades om att det skulle vara skador på inre organ.
Ja, han har ju haft så jävla otäcka skador. Det har varit cancer, det har varit elände.
Ja, precis. Det har varit operationer i alla möjliga kroppsdelar, höll jag på att säga. Alltså, ja. Han har haft enorm otäck. Den här killen är ju inte alls gammal. När blev han draftad? Typ 2012 eller något sånt där.
Ja, det är jävligt olyckligt och extremt viktigt för Pittsburgh. Det sa vi redan förra säsongen. Det alltihop bygger på att Letang och Mäte håller och kan spela mycket. Att till slut kan ta på sig, vad sa jag, Duncan Keith-artade minuter. Om det ska gå som jag trodde. Jag hade dem ju som Stanley Cup-finalist. Det börjar kännas lite kymigt, det tipset.
Ja, jag hade ju dem som President's Trophy-vinnare. Jag höll på att säga Presidential Cup. Ja, men jag trodde ju att det här potenta offensivet skulle göra tillräckligt mycket mål i grundserien. Men jag tycker också det här, alltså Pittsburghs defensiv, alltså de har inget flyt där med backarna heller, för de har fått fram hyfsade backar, har man känt i alla fall. Letang naturligtvis har ju slagit igenom, men har också haft genom åren har haft mycket skador, och Mäte har ju haft alltså nästan rekordartad otur. Och sen så den här Derek Pouliot som det varit mycket snack om de senaste åren, att han är en stor back de har på gång. Han har ju verkligen inte tagit de här kliven de behöver liksom. För där hade de en potentiell topp 4, topp 2 back liksom, som de tänkte skulle kunna ta de stegen ganska snabbt. Nu är han nere i AHL väl till och med. Så att, inte alls bra faktiskt.
Nej.
Och det är faktiskt en stor anledning. Nu är det framförallt offensiven som inte har klickat hittills. Men defensiven är det inte heller... riktigt bra faktiskt. Så att men det, vi måste ändå nämna att Malkin, han svarade upp väldigt bra med klubban. Han lät ju sina prestationer tala i matchen efter den 0-4 platt fiaskot, för att när de vann sen mot Minnesota 4-2.
Platt fiasko.
Platt fiasko. Ja, exakt. Nya rubriken här som ni ser på Aftonbladet imorgon.
Ja.
Men då gjorde han var ju delaktig i alla mål. 2+2. Ett highlight reel mål när han hade en sån här patenterad dragning. Och
ja, just det. Mm. Den här match missade jag, för då var jag på Adele-konsert.
Ja, just det. Du var på konsert.
Ja, jag missade hela den här omgången.
Ja, just det. Du var lite Nöjesbladet akkrediterad, så att säga, igår.
Ja, precis.
Ja. Ja, så att det får man ge Malkin, för han är väl den som definitivt har levererat bäst hittills, om vi inte vi ska naturligtvis nämna målvakten Fleury också.
Ja, det var ju bra svarat. Ett lag som har varit väldigt bra, men som plötsligt har problem, ser det ut som, det är Winnipeg.
Ja.
Fem raka förluster och stor frustration i laget såg man när de mötte Nashville och låg under med 4-0 efter en period. Då tog de ut sin just sin frustration på Nashville. Var ju ett jävla vevande och fullsatt i utvisningsbåsen.
Ja, det var ju knappt som de fick plats.
Nej. Och jag får erkänna igen att just Winnipeg har jag sett väldigt lite av, så jag har inga personliga analyser om vad som har hänt. Men jag utgår från att professor Ekeliv har studerat ämnet noggrant.
Ja, men jag tror till och med att man kan man får tillägga 6 raka, för de hade en övertidstorsk där också, om man räknar in den. Där tror jag i alla fall en poäng. Men, nej, men med min lilla frågeställning kring Winnipeg, det här är att vi har ju evigt underskattat lite dem, och både du och jag hade dem utanför slutspel när vi tippade den för säsongen. Sen var vi ju båda överraskade över deras succéstart när de vann så mycket på östkusten i början. Och plockade poäng. De hade väl ett record på 8-4-3 eller något sånt där ett tag. Och jag menar, Blake Wheeler hade en superstart på säsongen. Nikolaj Ehler såg jätteintressant ut. Målakterna var liksom rätt bra igen, och backsidan är ju stabil. Så att vi tyckte, och det här kollektivet såg ut att funka igen. Paul Maurice.
Ja, vi har ju pratat mycket om att de är en sån lagmaskin och så.
Precis, och jag tyckte ändå det var intressant att se första veckorna hur potenta de var offensivt också. För jag tyckte verkligen den kedjan med Ladd, Little och Wheeler såg ruggigt bra ut. Plus att då Ehlers började kallas för Mac Ehlers, som en referens till McDavid där, och fansen för att de tyckte att han såg så intressant ut. Och han har inte riktigt levererat på samma sätt efter det. Men det är ju ett jättebra prospect naturligtvis. Men,
det är många sådana prospects som briljerar i början av säsongen. Men sen kommer man in i maraton.
I lunken,
ja. Och då är det inte lika lätt.
Nej, precis.
Det kräver rutin att veta hur man ska hantera det.
Ja, exakt.
Men nu ser jag på Winnipeg Suns huvudtidningen där. De ska ju spela i natt. Precis när vi är klara med den här ungefär så börjar de hemmamatch mot Vancouver.
Just det.
Jets crank up the urgency heter det. Huvudrubriken. Det är dags att de... Ja, de är lite desperata nu. De måste vinna.
Ja, precis.
Men du tror att de har spelat lite, som det låter på dig helt enkelt, att det låter som de i början av säsongen och kanske stor del av förra spelar lite över sin förmåga?
Ja, men jag drar lite paralleller med Calgary som gått in lite grann i väggen den här säsongen också. Kanske lite avslöjade höll på att säga, men i Winnipegs fall så vill jag ifrågasätta, är det trots allt lite för tuff division de råkar spela i så att säga?
För att nu spelar ju den tuffaste.
Precis, och de här fyra av de här senaste förlusterna har ju varit på en borta turné mot divisionsrivaler. Bland 8-21 i målskillnad på de fyra matcherna.
Och, ja, det var ju ett platt fiasko.
Ja, det är platt fiasko.
Det var Ekelivska när de var i Nashville. Det slutade ju med 7-0 till slut.
Ja, precis. Visst pratade du med Ekholm efter den matchen?
Ja.
Han var lite upprörd.
Nej, han tyckte att han förstod att de var frustrerade, men han tyckte att det får finnas några slags gränser. De var bara fula ett tag i andra och tredje perioden. Ja. Och det var ju en sekvens där då när en Winnipeg-spelare dribblade in pucken fast det var avblåst i kassen. Ja. Sånt är inte populärt.
Nej.
Och då var det jättegruff, och domaren bestämde för att ta ut alla på isen.
Just det.
Utom Winnipegs målvakt. Så det är... Nashville hade vid tillfället där 7 man i utvisningsbåset, inklusive Ekholm, som fick sitta på golvet för det inte fanns något här.
Ja, just det.
Samtidigt hade getts då 6 stycken i sitt utvisningsbås. Så.
Ja, det måste ju nästan varit rekorden då. Det var ju ganska bizarra bilder där från utvisningsbåset. Ja. Nej, men jag vet inte. Det känns i alla fall som att Winnipeg, att de börjar liksom komma ner lite på jorden här på något sätt i alla fall.
Ja. Har du sett dem spela mycket?
Alltså, framförallt i början ska jag säga. Jag har inte sett mycket av den här borta turnén egentligen. Jag har mest bara konstaterat resultatmässigt här vad som har hänt. Och jag är lite orolig också för... Alltså, för det sa vi... Det kommer jag ihåg att vi pratade om förra säsongen. Innan det liksom verkligen började rulla på för Winnipeg. Att Andrei Pavlets... Det måste ju vara NHLs sämsta första keeper. Och liksom att Michael Hutchinson sändes som ett väldigt oskrivet kort. Och Pavlets gjorde ju faktiskt en väldigt stark säsongsavslutning och såg okej ut i slutspelet tycker jag också. Och okej ut i början av den här säsongen. Men nu tycker jag att han har lett dem down några gånger. Och Hutchinson var inte bra mot Nashville heller. Det var han som stod i början där det bara rasslade i mål.
Ja.
Och det är ju verkligen en grundtrygghet de behöver ha med sitt spel. Att ha en målvakt de kan lita på. Och frågan är, man kan ju inte vara för liksom rask i svängarna här, men de har ju verkligen potential nere i AHL i form av Connor Hellebuyck som ju blev utsett till VMs bästa målvakt så sent som i våras. Så att, frågan är om de inte ska börja snegla lite ditåt också.
Ja,
de är ju inne i en lite märklig situation för att både Bufflin och Ladd har utgående kontrakt.
Ja, och Bufflin är det surraste ständigt om att, kanske inte än, men kring trading deadline, att han kommer att röra på sig.
Mm. Om Winnipeg, om det fortsätter ungefär den här trenden som det ser ut just nu, att de missar slutspel, då kanske det, alltså Ladd tycker jag verkligen ska behålla, för det tror jag är den stora nyckeln till deras kollektiv. Jag har väldigt stor respekt för honom.
Ja, det har man ju, det har alla. Men han kanske är ett klassiskt exempel på en sån, om de är borta, att det blir en rental någonstans.
Ja, det är sant, det är sant. Plus att, lite nackdel med Ladd, han är ju inte gammal på något sätt, men han är inte purung längre heller. Och det känns lite som den här spelartypen varit inne på. Fysisk, jobbig spelstil att utöva, så att säga. Att han kanske inte har, man ska inte skriva ett Justin Abdelkader-kontrakt med honom på sju år liksom, men det kanske är det jag ansöker. Samtidigt så tror jag att det är, ja, samtidigt skulle jag nog behålla Ladd före Bufflin faktiskt. Och jag tror faktiskt att Bufflin kan ge lite mer än trade också, så att, men i så fall så tycker jag då kanske de får börja den här generationsväxlingen på allvar då. För de har ju fler, de har ju den här dansken, jag ska uttala hans namn på svenska nu, Oliver. Nej, det är ju, nu blandar ihop det. Ehlers är naturligtvis, nu blandar ihop att Ehlers och Björkstrand i Columbus där är ihop i landslaget. Men de har ju Nicholas Petain som har kommit upp lite grann, och de har Josh Morris i backen, och de har, ja, det finns ett ganska brett koppel där på prospectpoolen som de har på gång. Så att jag funderar på om de ändå ska börja liksom.
Nu har du börjat grotta ner det här.
Ja, nu börjar jag grotta ner med Winnipeg.
Nu byter vi ämne.
Ja, det kanske är bäst.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kanske var bra.
Colorado har ju överraskat desto mer under sin bortaresa här just. De tog väldigt fina skalper.
Ja, det känns som att vi jinxade upp det här lite grann. För att ett av punkterna vi hade förra veckan och som vi diskuterade var ju att vi tyckte Patrick Roy ska sparkas. Och att de var så dåliga att spela fel. Och så svarade de upp med de här. Bland annat 6-1 mot Montreal, det var ju ett statement.
Ja, verkligen. Och ja, jag pratade med Carl Söderberg också. Han fick ju göra mål mot Boston. Och sa att vi är bättre än ni tror. Vi har inte bara gjort det. Vi är på väg i rätt riktning. Det här kommer att bli bra. Ja. Så jag vet inte. Men nu går det ju då mycket rykten om att Matt Duchene ska vara the trading block.
Ja, precis. Det var exakt det.
Säkert har vi till och med sagt att alla utom McKinnon kan han tänka sig att lyssna på idéer om.
Ja, det har han sagt, det har han sagt. Nu har det ju liksom tonats ner lite grann efter hans succé. Eller säkert i alla fall försökt tona ner lite grann efter Duchenes succévecka här, bara sen vi pratade om dem förra veckan. Han blev utsedd till First Star of the Week till och med. Duchene, han gjorde ju 9 poäng sista matchen här.
Nu hör inte jag dig.
Nu hör du inte mig.
Nu hör jag dig igen, det kommer att gå.
Det kommer att gå det. Vi får se om det fortsätter. Lyssnarna hör mig i alla fall. Vi hör dig.
Ja, bra. Ja, fortsätt.
Det är bra. Du får hojta till här om det blir jobbigt. Ja. Nej, men Duchene. Säkert har ju försökt. Som säger, han var ju verkligen oskyddande mot sina spelare förra veckan där. Men nu har jag försökt tona ner och säga att nej. Och liksom tagit ett privat samtal med Duchene ska han ha gjort. Och sagt att du ska inte lägga någon som helst vikt vid de här ogrundade rykten om att jag skulle försöka shoppa dig. Men det är ju starka namn som fortsätter att hävda det här. Alltså det är ju Drager och LeBron och Sevenelli tror jag på TSN som säger att Sakic självmant liksom har lagt fram Duchenes namn och ringt general manager. Och bland annat Ottawa då. Att Brian Murray...
Ja, just det går mycket.
Precis, att Brian Murray definitivt är intresserad av Duchene och att det kan vara någonting på gång där.
Men vad skulle han kosta då?
Ja, precis. Plus att jag tycker en annan faktor i det här är att Colorado har gjort sig av med Stastny, Paul Stastny och Ryan O'Reilly det senaste året. Ja, det var ju liksom deras, skulle Duchene försvinna också, då har de deras ryggrad på centersidan är plötsligt borta. En jättebra på pappret känns det som en jättebra core liksom.
Ja.
Och de har inte fått så mycket utbyte för de två förstnämnda där i alla fall. För Stastny försvann ju gratis till St. Louis och som free agent, och Ryan O'Reilly fick man ju Sadoro för, som har varit inte bra hittills. Vi får se hur det blir på sikt. Och Grigorenko som inte har fått det lyftet riktigt heller. Så hittills på kort sikt har det inte gett någonting. Tvärtom.
Nej.
Och skulle Duchene försvinna också. Det känns som att det var inte den utvecklingen man hoppades på för något år sedan bara. Liksom, att alla de här tre spelarna plötsligt skulle vara borta. Så att jag har lite svårt att se samtidigt logiken i att trada just Duchene. Även om han ju inte har riktigt fått... Alltså... Han har inte blivit en star franchise-spelare man kanske trodde när han draftades högt för några år sedan.
Nej, det känns som att han är precis under yttersta elitklassen fortfarande.
Ja, precis. Och han är för ojämn liksom. Han går inte riktigt att lita på. Han går inte riktigt att hålla i handen liksom.
Nej. Han var där ett tag nu. Han var ju där när Foppa gjorde sin sista comeback. Ja. Där. Så grymt impad av Foppa då. Det var hans idol och så.
Ja, just det. Han är väl ett år äldre än Landeskog, tror jag. Landeskog är 92 år, Duchene. Ja, precis. De har varit där några tag. Det är ju sedan 2010 Duchene varit där, tror jag. Så att... ja, så att Colorado... Och det sägs ju fortfarande att det är ju mer namn som nämns. Jag såg ju Semyon Varlamov kraftigt förra veckan. Och tyckte att... nej, nu tycker jag att jag ska satsa på Berra och Calvin Picard istället och försöka trada Varlamov. Och som ett brev på posten här... Nu ska jag inte ta på mig någon som helst där, men så nämns ju Varlamov i allra högsta grad i trade-rykten nu. Att han är en sån som säkert också erbjuder. Där kan ju inte få napp direkt, men...
Berra har ju varit grymt bra under den här roadtrippen här ute i öst.
Precis, alltså, jag vet inte hur det ser ut nu. De åkte ju på en smäll bara för det mot Toronto här om natten med 5-1. Men dessförinnan tror jag att Berra ledde målvaktsligan i NHL vad gäller räddningsprocent. Nästan 96%.
Jag träffade Henke Lundqvist i ett sammanhang här. Då pratade vi om andra målvakter. Då sa han, den där Berra, alltså, han är väldigt bra just nu.
Och jag,
så de håller koll på varandra.
Ja, precis. Jag tror Reto Berra. Eventuellt, det trodde man inte inför den här säsongen. Men när det var snack om andra keepare i det här fallet. Men jag tror att Reto Berra kanske kan bli första keeper i Europas World Cup-lag. Team Europe. Det är väl Andersen... Och Jaroslav Halak han skulle konkurrera med. Men om Berra verkligen tar över första spaden nu och kan leverera på sån hög nivå, han har gjort i så många matcher hittills, så är det ett riktigt genombrott vi håller på att se.
Ja, kanske målvakt i Team Europe i World Cup.
Exakt. Ja, han är bra.
Han och Andersen.
Precis, Andersen och Halak.
Och Halak och Reto Berra.
Ja, precis. Ja. Där har du det.
Berra hem Berra, tänker jag.
Ja, just det.
Ja, vad har du mer att berätta för mig då?
Ja. Jo, det var en till jag tänkte vi skulle gå upp innan vi kör kommentatorerna. Och det här har inte du riktigt tagit del av än, men det har ju presenterats det nya All-Star-upplägget.
Ja.
Bob McKenzie var först avslöjade det redan igår faktiskt. TSN's Insider Trading. Och det har väl, jag har inte sett om det bekräftas nu, men jag tror faktiskt det. Att man skiter i det här, vilket jag tycker för sig var en rolig grej. Man skiter i det här fantasy-upplägget att man utser två kaptener och så får drafta ihop sina lag själv.
Så blir det ingen draft?
Det blir ingen draft. Det är dött.
Det som var så kul, det var det roligaste.
Ja, precis. Det var det absolut roligaste med draften. Så här, själva matchen var ju meningslös, men draften var ju skitkul.
Ja.
Men det skrotar de, och nu kommer det vara så att det blir fyra lag. Och då är det alltså de fyra divisionerna.
Okej.
Och man kommer spela en 3-mot-3 turnering. Och matcherna kommer bara vara 20 minuter långa, en period. Och det börjar med att i östra konferensen så möter Metropolitan Atlantic. Och på andra sidan möts Pacific mot Central. Och så blir det en final då helt enkelt. Och laget som vinner där blir mästare på något sätt. Och det är, så enligt Bob McKenzie i alla fall, så är vinnande laget så här. I turneringen finns det ett large cash incentive. Så att man kommer få en redig bonus om man vinner.
Jaha.
Mm. Alltså alla spelare då.
Så det kommer att finnas lite att spela om för en gångs skull?
Ja, det kommer att finnas lite att spela om. Vi får se om det är pengar eller om det är bilar eller vad det innebär. Men large cash incentive var det så som Bob McKenzie uttryckte sig. Och det kommer vara ungefär 9-10 spelare per lag. Och 2 målakter. Som jag förstod det.
Okej. Ja, spännande.
Ja, jag tycker ändå det låter hyfsat intressant.
Ja, men det är tråkigt att draften försvinner. För det var ju ett väldigt underhållande moment. Ja. Men kommer det vara skills competition dagen före? Och sånt?
Ja, det räknar jag med. Men det verkar ju inte bli någon 3-dagars grej längre. För förut var det ju fredagen var det draften, lördagen var det väl skills och sen på söndagen var det
match. Jag skulle säga att på fredagen så har vi ändå gjort en massa saker som vi i media får träffa dem. Och så.
Ja, just det. Det är ju media day typ kan man säga.
Ja, precis.
Just det. Så de kommer säkert åka dit, vara där på plats då på fredagen den här gången också. Det är ju i Nashville i år.
Ja, det är ju det.
Ja. Då kommer du vara där.
Ja, det kan du skriva upp.
Det kan jag skriva upp.
Ja. Det blir superkul.
Det blir superkul. Men jag måste säga det, och det tror jag att du håller med om också. För vi gillar ju 3-3, det blir kul.
Mm.
Det tycker jag är bra. Men sen är det just det här med att man skulle vilja ha fantasy ändå.
Men jag, skulle man.
Men jag undrar hur...
Vänta, förlåt. Ja. Ja, men... Jag satt på musik här helt plötsligt.
Ja, du satte på lite... Du är inspirerad av gårdagens konsert. Det kanske var det ja. Adele som dök upp?
Nej, det var... Jag skulle kolla
på Bruce?
Sports Illustrated-sida och då var det musik på den.
Ja, okej. Okay.
Om detta upplägg.
Ja, om upplägget, jag förstår.
Ja, men vad som helst som de gör åt den här jävla All-Star-matchen. För det hade ju inte varit All-Star på några år av olika skäl. Senast. Och man hade glömt hur fruktansvärt värdelös All-Star-match.
Ja.
Skills competition är ju okej. Okay, liksom. Det kan man ändå ha lite roligt åt skott. Så. Men det här låter som en begåvad idé, tycker jag.
Ja, det tycker jag också, faktiskt. Jag tycker det ska bli kul. Elliot Friedman hade lite egna tankar. Han tyckte ju att man skulle, vilket ju återigen präglar lite pajastämpen över det här eventet, men han tyckte ju att man till exempel ska testa att köra med större målburar också i de här matcherna.
Ja, just det.
För att nu är man har trots allt de absolut bästa spelarna i världen samlade. Liksom.
Men kommer det här också innebära att den här fansen röstar fram första fem och det kommer att försvinna också då?
Det vet inte jag faktiskt i nuläget. Men...
Jag vet inte du ska ta reda på sånt.
Ja, jag vet. För dåligt. Platt fiaskot.
Ja.
Men det kan bli rätt roliga kedjor liksom, 3-3. Jag skissar fram några stycken. Jag vet inte om det är några klockrena. Men Atlantic så plockar jag fram. Man kan ju ha massor med olika. Jag, av någon anledning så fastnar jag för Carlson, Pacioretty, Krejci i Metro, Letang, Malkin och Ovechkin. Central. Ja, då blir det ju Klingberg, Ben Seguin. Om inte Josie, Kane, Tarasenko.
Ja, de har ju, det som är tråkigt att det har blivit så... inte alla stjärnor dyker upp är att de har haft den här
regeln att man
idén inte... att det ska vara minst en från varje lag.
Ja.
Precis. Och det kanske de måste.
Det kanske de måste fullfölja. Och det tror jag blir extra tydligt kanske att det blir så nu om de bara ska ha 9-10 utespelare per lag och i respektive division är det ju 8-7 lag. Så det blir i princip en spelare från varje lag och sen bara något fåtal fler liksom. Så att någon Klingberg-Ben Seguin-kedja lär vi inte få se, tyvärr.
Men vad tråkigt att då blir det ju färre spelare som kommer då.
Ja, det måste ju bli det va?
Ja, det löser de på något sätt.
Det löser de på något sätt.
Det tror jag.
Ja, jag just tycker det var en sån här rookie-tournament säkert också, på något sätt.
Alltså, spela om 3-3 är ju väldigt jobbigt. Liksom. Så de måste ju ha många att byta med om de ska göra det 20 minuter.
Ja, 20 minuter har man aldrig sett 3-3. Liksom.
Men det går ju knappt.
Nej, det går ju knappt. Nej. Ja, det måste vara det blir ju 3 kedjor. Det är ju i minsta lagen nästan. Faktiskt.
Det kommer bli 5 kedjor minst.
Ja, du tror det?
Det tror jag.
Ja, just det. Men det blir ju.
Ja. Kanske blir. Ja. Blir det ju för fan bara 9 per division. Man kan inte bara ha 9 per division. Då.
Nej, det låter ju lite. Men jag tyckte ju McKenzie var inne på det. Liksom. Men det låter ju väldigt lite.
Ja, det blir det. Då blir det ju inget All-Star. Nej, så kommer det inte bli.
Nej, det är bra. Ja, men... Ja, det verkar vara spikat i alla fall.
Ja men härligt. Men du, ska vi ta avsluta det här nu? Så jag ska ju se på hockey.
Precis, du ska börja blogga. Ska
Washington-Detroit i natt är en fin match.
Ja, du kan få skäll här av dina trogna läsare
Ja, jag har dessutom skakat liv i en särskild läsare som heter Tadson. Ja. Som är stort Capitals fan. Han brukar ha svårt att vara vaken på vardagnätterna. Men nu har han lovat att vara med i natt. Så jag måste ju...
Då måste du ju leverera.
Ja.
Så är det bara. Ja. Men kommentatorer.
Ja. Och du... vad vill du ha sagt om dem då?
Ja, nej, men vi tänkte bara... Vi kan gå in på några. Vi uppskattar.
Ja, det finns ju de som är national, så finns det de som är bara för sina specifika lag.
Ja, exakt. Jag har fastnat för några stycken här som nödvändigtvis inte några såna här som har sina specifika lag. Jag vet inte om man ska kalla dem. Det kallas för beat reporters, de skrivande. Det här blir ju som någon slags beat commentators.
Ja, de här är ju play-by-play
announcers. Play-by-play announcers, det är ju naturligtvis så de heter. Den som sticker ut lite för mig där, det är ju Jack Edwards i Boston.
Boston, ja.
Nödvändigtvis inte positivt.
Jag tycker han är dålig.
Nej, jag tycker inte dålig, men han är underhållande. Det ska man definitivt ge. Sen är ju jag som part i målet här som har ett sympati. Men även överlag när man kollar Boston, jag tror alla andra 29 lag kan skriva under på det. Att när man ser en Boston-sändning, så det är ju inte, 100% objektivt så att säga.
Nej, det är för många av dem där som är väldigt enögda. Pittsburgh har ju problem med det också.
Ja, precis.
Lokala kanaler, Root Sports där.
Det tycker jag ändå är lite förmildrande omständigheter. De kallar sig själva Root Sports. Då sätter de tonen lite grann.
Ja, det är Paul Stegenwald.
Ja, just det. Det är fantastiska
Bob namn. Airy som är expertkommentator, han är nästan värst.
Ja.
Men det finns några som jag tycker är bra även i det fältet och faktiskt ser andra laget också kan vara något som är kritiskt mot det egna. Jag tycker till exempel då att de här i Rangers, Sam Rosen och Joe Micheletti är bra på det.
Ja.
Jag tycker de är väldigt bra överhuvudtaget. De är väldigt trivsamma.
Ja.
Micheletti är jävligt bra.
Så han brukar väl få göra National Games också?
Ja, visst. De som är tillräckligt bra på den här planet, de får ju ofta sådana här...
Ja, John Forslund gillar Carolina. Han är ofta National också.
Precis. Mm. Och sen tycker jag jättemycket om dem. Inte för att de är de största analytikerna, utan för att de är så trevliga i Detroit. Ken Daniels och Mickey Redmond.
Ja, det känns som att de har kört väldigt länge.
Ja, men de känns som ett sånt här innehållat par som Ankan och Arne ungefär.
Ja, det är lite Arne och Ankan faktiskt.
Ja, och de skapar väl så här trivsam, hemtrevlig stämning i sändningarna.
Ja.
Och sen kan... Ja, vi fick ett litet avbrott här. Vi klipper ihop det. Du är så bra på att klippa ihop våra avbrott, eller hur?
Ja, jag är ju expert på det.
Jo, jag var inne på Detroit. Daniels är också väldigt... Han har ett väldigt bra målskrik.
Det är jätteviktigt.
Ja, han har liksom tryck i det. Han skriker mycket, men det låter tufft och bra. Inte alls som det till exempel... Han i Washington. Vad heter han nu? John...
Ja, det sätter jag
inte. Benignati. Eller något sånt. Han går upp i en falsett som är jävligt obehaglig.
Ja, men
ingen skön röst, men även om de också är lite trivsamma, han och Craig Laughlin.
Ja, men när röstläget är vad gäller målskjut, då måste ju ändå det mest legendariska som man verkligen kan få ont i öronen av, men som man ändå accepterar för han har varit med så otroligt länge, sedan 71 eller något sånt där, det är ju Rick Jenneret.
Ja, i Buffalo. Ja. Han är ju väldigt speciell, men jag har lite svårt just för rösten.
Ja, det är precis. Det är ju verkligen... Ska försöka imitera honom, så det är ju verkligen så här... He scores! What a goal! Och han har ju den här klassiska... Mayday! Mayday! Ja. Mayday! Med Brad May i mål.
Victor Norén, kan du inte göra en låt på det där? Montaigne, he gets tripped up, gets it to May, and over the line, here's May going in on goal, he shoots, he scores!
Och La Fontaine gör mål någon gång, då så här, då kör han, det är precis, han gör mål på typ det är i samband med jul i alla fall, då kör han and it scores la 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 Fontaine. Ja, den är klassisk också.
Ja.
Ja.
Ja. Wow. Men, ja, vad har du...
Jag tänkte läsa när jag skrev...
Jag tycker om dem i Dallas för övrigt också.
Ja.
Dave Strader och Daryl... Jag vet inte hur man uttar hans efternamn riktigt. Rio. Rowe.
Ja, precis. Det var han som hade någon konstig liknelse här om sista kommission. Att han flöt fram som diarré i en dålig mage. Och sånt.
Han ja, och han... Det var han som också ropade det om att the legend of John Klingberg just continues.
Ja, just det.
Vancouver vill jag nämna också. John Shorthouse. Är bra.
Ja. Ja, ja. Och det här, jag tror ändå många av våra lyssnare har hyfsat koll på de här namnen. För det är ju när man sitter, precis, när man sitter och kollar på Viaplay så är ju 90% så får man ju de liksom, ja, kommentatorerna. Det är ju ingen svenska kommentatorer på 95% skulle jag säga, minst. Så vi hör ju de här killarna varje natt.
Ja, det är väldigt engagemang i kommentatorspåret i bloggen, just de kommentatorerna.
Mm.
Alltid. Och då är det framförallt de som är på NBC och CBC-sändningarna. Där finns ju då Doc Emrick, är väldigt omdiskuterad.
Ja.
Han är ju också en sån mer trivsam farbror liksom, och är väldigt populär bland de som inte nödvändigtvis är hockeynördar utan för den breda publiken.
Ja, exakt. Jo.
Så är Emrick älskar. Jag läste just ett långt reportage om honom. Och han är svårt att inte tycka om honom som person.
Ja, precis. Det är ju han som kör e-sportspelen.
Jaha.
Ja,
alltså, är han det nu? För då har inte jag spelat på något år. Dessförinnan var det väl Forslund där?
Var det kanske? Ja, det var det faktiskt. Nej, nu för tiden är det ju Emrick och Eddie Olczyk.
Okej.
Okay. Ja. Jag tycker, för mig rent kommentatorsmässigt måste jag säga att Emrick är ingen superfavorit. Alltså.
Nej, jag tycker han är lite underskattad. Eller folk är lite för elaka mot honom att han är så gammal. Och så.
Ja, precis.
Men han är ju inte i klass med min stora favorit som ju är Jim Jusson. Det är min stora favorit.
Ja, alltså den pondusen i rösten.
Alltså, han har en väldigt speciell
den
röst.
Den tyngden, ja.
Distinkt, och han känns som att han kan kombinera både det här mysiga och trevliga med skarp analys och väldigt kvick på fötterna.
Ja, ja, han är precis, och han har verkligen det där.
Och kan skapa drama liksom.
Precis, han kan skapa drama.
Kan bygga upp stämningen.
Exakt, han känns som klippt och skuren för liksom, alltså en sån här Stanley Cup final Game 7 liksom, när det gäller för att bara, när man verkligen vill höra någon som bara gjuter liksom dramaturgi in i det här liksom. Brower with a long shot. Rebound. Oh, what a save. Malonga
just robbed Ben Eager. That's unbelievable. Kenny Albert är ju en annan som har fått mycket. Han gör radio här i New York. Och det hör jag nästan aldrig. Men han
hörs ju ibland i NBC väl?
Ja, han har ju också fått liksom komma upp på den stora scenen. Han är ju unik. Alltså, han gör ju även basket, fotboll.
Ja, precis. Exakt. Jag har sett det. Han gör ju allt möjligt.
Ja. Ja, han är
ett kommentatorsproffs.
Ja, hans liv är att kommentera verkligen. Hans pappa var känd kommentator också, så han följer pappas fotspår.
Ja, just det. Ja, det visste jag.
Och du har ju sett när det är slutspel då, så gör han både NBC och MSG radio och flyger ibland som en vansinnig över kontinenten.
Ja, jag kommer ihåg att du var lite inne på det förra slutspel, för Rangers har ju gått långt här flera år då. Att Kenny Albert, han byter ju liksom tidszon varje dygn.
Ja, då frågar han ju varje dag. Ja. Nej, varje dag en vecka så frågar han fram och tillbaks Los Angeles, New York.
Och det sjuka är att han är med på morgonvärmningen också. Han är...
Ja, och så ser han ut som en obäddad säng i ansiktet.
Ja, det är så. Okej, ja, det är ju för sig förståeligt.
Ja, ja, bra kämpat. Men du, då frågar man sig Tampa då? Rick Peckham, är han bra?
Rick Peckham, där tror jag att jag har bred majoritet av lyssnarna som har hört honom tycker han är bra. Jag tycker han är ruggigt stabil och han får göra ganska mycket National Games också. Han är inte någon av de första valen direkt, men han har gjort några matcher, absolut.
Ja.
Sen har vi faktiskt fått en hel förstärkning, tycker jag då, på expertsidan i form av Brian Engblom.
Ja, just det.
Mm, som har fått ett hyfsat jobb där och flyttat ner till Tampasolen och...
Han har bosatt sig i Tampa.
Ja.
Och då jag träffade med honom i Tampa under finalerna i fjol.
Ja, just det var han som visade upp sin ring, var det så?
Ja, han har ju pondus som person när man sitter bredvid honom, det kan jag ta om.
Ja. Ja, han är ett stort lyft mot, vi hade ju Rick the Chief heter han. Rick the Chief Taylor som expert tidigare, en gammal målvakt som ju är uppåt 80 år nu, som gick i pension. Jag sitter ibland med i sändningen i alla fall. Han har varit expert i Tampa i väldigt många år. Och han, här kan jag säga att han var ju otroligt enögd.
Alltså?
Ja, otroligt enögd. Och det är många Tampa-sporter som är besvikna på att han är borta, för att de tyckte det var så befriande när han skrek liksom scrappy call liksom. Så fort domarna och så här, ja. Och det var ju lite kul också. Det märktes att han började bli gammal också, för att han sa ju liksom att ja, det blir tufft i nästa match mot Minnesota North Stars här. Liksom så här.
Ja. Så, ja. En klassiker som har försvunnit faktiskt, eller flyttats ner, det är ju i Nashville. Han Pete Weber, den gamle mannen som har varit med, han kallades The Voice of Nashville, för han har varit med under hela, sen de startade. Ja. Men han har fått byta till radio.
Ja, just det. Det var ju en snack i sin försäsong nu.
Ja, han istället ersatts av en Willie Donick som inte jag har hört så mycket av. Nej. Men han Weber påminner lite om Buffalo-mannen.
Ja, just det. Let's go!
Ja. Ja. Men sen finns det ju då, när det är kanadensiska nationella sändningar, och delvis amerikanska också, de har ju så jävla mycket mer folk i action än bara kommentatorn och expertkommentatorn. De har ju ringreporter och studiovärdar och studioexperter, så det är så många att hålla reda på, som man blir alldeles...
Det dyker upp hela tiden liksom. Ja, exakt. Ja. De står i arenagångarna, kan det dyka upp någon helt ny liksom.
Ja, och sen har du klassiken Don Cherry då, fortfarande i coach's corner.
Ja, i Hockey Night in Canada. Ja.
Ja.
Ja, han kan man säga vad man vill om. Det är ju en Niklas Wikegård gånger 35.
Ja, det är en av Kanadas mest kända människor. Ja. Så det är inte så att de tänker göra sig av någon bara för att svenskar är irriterade på att han är en pajas.
Ja, han har ju otaliga gånger pissat ner svenskar, får man säga. Mm. Verbalt. Sen har jag ju känt naturligtvis för att han har använt 2470 kostymer i sina dagar.
Han är ju lite chauvinistisk, inte så lite heller. Kanada chauvinistisk och pratar om sina kanadensiska pojkar och så.
Ja, precis. Och han är mot Ryssland och allt, liksom så här, de går med filmare och buskare.
Ja, jag tycker han är... Men som sagt, han är en klinod i Kanada, så honom behöver inte ha med förrän han hänger ner skylten helt och hållet.
En klinod, en över 80 bast också, kommentator som kommenterade faktiskt den matchen, vet jag, i Kanada som du var på, Rangers Toronto där. Det var ju Bob Cole.
Jag var inte på Rangers Toronto, jag var på Red Wings Toronto.
Första. Ja, precis, när du var i Kanada, men nu häromdagen när du var i...
Jaha, okej.
Precis, den matchen, den kommenterades av Bob Cole. Bob Cole är ju klassisk Hockey Night in Canada kommentator, han som är känd för som ett språkgeni, att han använder, det var någon match när han hade istället liksom, då, det blir ju upprepning på att säga passes to puck hela tiden, passes to bla bla, och han hade 45 olika synonymer för passes, var det någon som räknade ut. Det är ju bra jobbat ändå.
Så han var en Bengt Grive, Bengt Grive.
Minst sagt. Exakt.
Ja, men du, hörde Ekan, har du fler du vill nämna, eller kan vi börja jobba nu?
Ja, du ska få börja. Jag vill avsluta. Jag spelar till och med upp i klippet. Det är ju Mike Haynes i Colorado. Han är också känd för att vara lite enögd. Han är ju inte expert, utan han är ju kommentator där. Och det här var några år sedan mot Columbus, när Nick Foligno avgör i förlängning. Och jag ska försöka imitera nu. Jag kommer spela upp det riktiga klippet också. Men det är ungefär något sånt här. And it's Foligno entering the zone. And he shoots, scores. And Columbus wins the game in overtime.
Two on one, Jackets. But Duchene is flying back. Foligno shot, score. And the Blue Jackets win in overtime. 4-3. Nick Foligno.
Ja. Nej, men han är, det engagemanget är inte 100%, kan jag säga.
Nej. Ja. Ja, men du.
Ja.
Vad hade vi för nummer nu? 80.
Vi hade nummer 82 den här veckan.
Ja.
Och du kanske inte har någon på rak arm, kan jag tänka mig.
Nej.
Martin Straka, historiskt sett, kör ofta i nummer 82.
Okej.
Gammal, han är ingen Rangers-ikon, det drar för långt, men han hade ju fina säsongen i alla fall. Den gamla checken.
Ja, absolut.
Mm. Men det finns två rätt framstående spelare i alla fall i dagens NHL som har 82. Framstående och framstående, det är väl relativt. Men Marcus Foligno i Buffalo.
Ja.
Helt okej, okay, power forward tycker jag.
Ja.
Bror till Nick Foligno. Ja. Och så är det Jevgeni Medvedev i Philadelphia.
Ja. Ja, om du vill kalla dem framstående så skulle inte jag hindra dig.
Nej, okej. Okay. Ja, nu tog jag i. Platt fiasko.
Nej.
Ja, nej. Ja, då säger jag Foligno då. Marcus Foligno får vara bästa 82.
Ja, jag säger godnatt.
Ja.
Du får gå och sova nu, Jonte.
Ja, jag ska klippa upp det. Sen ska jag nog kika lite på matcherna.
Ja.
Ändå, innan jag är i putsväck.
Men då kanske vi kör lite sms-kontakt under natten. Och det händer ju.
Det händer faktiskt. Det är inte alls otänkbart här.
Nej. Bra det. Ja. Du får ha det så gott. Och så hörs vi nästa vecka.
Precis. Och
Thanksgiving-vecka.
Då ska vi veta allihopa att det är inofficiella datumet för som brukar avgöra ungefär hur... Alltså då brukar man säga att då har tabellen satt sig.
Ja.
Mm. Så det blir intressant att se hur det exakt det ligger till då. Hur mycket som hinner förändra sig.
Mm. Ja. Tampa utanför slutspelet helt enkelt.
Ja, då tackar vi för oss den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det så gott allihopa.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej.
Night tonight, tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps, the players bump, the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Ho, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates a flash, the home team trails behind. They grab the puck and they go bursting up, they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, hockey game is the best game you can name, and the best game you can name.